When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kajsa, nu får du flytta på dig.
Oj.
Jag har börjat leva lite som du. Jag kommer på att jag är...
Hur lever jag? Det tycker jag är intressant. Ja. Alltså, det skulle jag vilja veta också.
Ja, vad tror du jag ska säga? Vad tror du att du fastar på i din livsföring?
Gud. Nej, jag vill nog inte blotta den osäkerhet kring en person. Så jag har ingen aning vad du
tänker
på.
Nej, det jag tänker på är att du ju sen i alla fall några månader tillbaka, kanske ett halvår, har ägnat dig väldigt mycket att titta på gamla filmer.
Just det. Ja. Och det känner jag igen.
Jag har väl alltid känt att så här, det kan man inte riktigt göra om det inte är så här... ett riktigt jävla mästerstycke. Men det man längtar efter att se om är ju inte mästerstycken, eller hur?
Nej!
Jag kommer ihåg när jag var ungdom, eller ungvuxen, och folk frågade så här, om vad är det för favoritfilm?
Ja.
Om det var någon som jag inte kände så väl, och svarade jag, Jules et Jim.
Qui c'est Jules?
C'est moi.
Et vous?
Jim.
Jim et Jules, alors?
Non, Jules et Jim.
Jules et Jim, deux hommes, deux amis, bouleversés par la même femme.
Ja, just det.
Av Truffaut. Mm. Men om det var någon som...
De 400 slagen kan man dra till med också. Mm. Men ja. Det är faktiskt bra på riktigt.
Ja, men Jules et Jim är skitbra.
Ja, men den har jag inte sett. 400 slagen har jag sett.
Okej.
Okay. Jag tyckte den var jättebra. Mm. Jag bara, den levererar.
Det är jättebra filmer, men om det var någon som är väldigt, väldigt trygg med, så svarade jag, som var kanske mer sanningsenligt ändå, Snatch. Mm. Som var en jävla bra film.
Det, pratade vi inte om det här typ förra veckan?
Inte i podden.
Var inte i podden?
Vi har ju ett liv utanför podden.
Har vi?
Ja, det har vi.
Sjukt.
Men du kollar på, ser om gamla filmer, och jag har känt att det skulle vara ångestskapande. Att jag skulle känna mig så här oduktig och onyttig. Nu har jag kommit på, nu när jag fortfarande är skadad och inte kan springa, så står jag skitmycket på en crosstrainer.
Just det.
Just på crosstrainern, så eftersom man sitter fast i själva en löpning, så är det lätt att titta på någonting. Alltså man ramlar inte om kull eller sådär.
Nej.
Och då kan jag titta på gamla saker utan någon slags ångest.
Ja.
Alltså, till exempel så kollade jag såg om Inception.
Ja.
Perfekt, 2,5 timme lång. Ja. Jag såg om...
Då kör du crossing i 2,5 timme.
Mm. Och sen har jag sett om också...
Men det är också roligt att du... men det kanske du kommer in på. Att du tycker att det är okej bara för att du rör på dig. För att det är en del av din... Alltså att det är... Ja, förlåt, fortsätt.
Ja, och sen också Pulp Fiction.
Mm. Kanonrulle.
Det är väl bara de jag har hunnit med. Jag har sett nya filmer också, men det som är... Ja, det är okej för att jag rör mig, för att jag skulle ju ändå stå där. Så att så här, alternativet, och det är någonting jag ska göra för att jag tränar.
Djur. Jo, men det jag menar är att du tycker att det är okej att springa istället för att jobba. Men du tycker inte att det är okej att sitta i soffan istället för att
jobba? Jo, det är okej för dig. Alltså för mig skulle det inte vara okej.
Nej, men, det är ju liksom, egentligen så är det så här. Det är, nu kan man ju för sig säga att jag borde väl kanske bli då filmkritiker av gamla filmer. För
ja,
du har ju gjort en grej av att du kutar ju. Så att det är ju en del av din... det är ju en del av ditt yrke nu för tiden ju.
Nej, men jag tror bara att... Alltså,
det är
jag
en jävla
vet
skillnad.
Ju, ja, jag har försökt kapitalisera på det för att kunna säga just så. Men jag tror att... om jag skulle sitta och titta på gamla filmer utan att göra någonting annat, så skulle jag nog... Så skulle det vara ångestskapande för mig. Eller det vet jag.
Mm.
Men jag vet att om jag rör på mig, så är det snarare motmedel mot ångest.
Just det.
Så då... Ja, så därför funkar... Och det, man har ju ett uppdämt behov att kolla på gamla filmer. Alltså så här, det är ju bra att kolla på gamla filmer.
Jag tycker det är skönt att du säger man har det, för jag tror att det är en generell...
Nej, men vissa filmer är ju också så bra så att...
Li hatar ju att kolla på gamla grejer. Alltså hon sett en grej, hon vill aldrig se om det.
Jo, men man har ju inte så mycket tid. Så att det blir ju som att... det blir ju som ett slags maskhål eller någonting, vad man kallar det. Alltså, tiden i tiden eller någonting... Om alternativet är att du ska stå, det är duktigt, du känner dig duktig för att du ska cross-traina 2,5 timme. Du kan välja då, ska du sitta och titta ut i luften eller ska du kolla på en gammal film? Dessutom är det så att jag vill inte kolla på för bra nya grejer för att man hänger inte med. Nej, så himla bra. Nej. Och sen så kör jag liksom tröskelinslag så att jag kör så här kanske 10 minuter här och där, mm, där jag kör jättehårt. Mm. Då är man helt borta. Så att det. Då är det, bara, det är bara bra att det är någonting som man har sett.
Så man har koll på handlingen.
Ja, ja. Så det är ju skitkul. Och jag ska fortsätta med det här nu. Pulp Fiction, jag vet inte om det var för att jag var så ansträngd, för det var ett väldigt hårt pass. Den var inte riktigt så bra som man...
Deppigt.
Men den är ju det. Väldigt snygg. Det, ja. Den är cool och den är snygg. Ja, den är värd att se om helt klart.
Ja, men den är otrolig. Alltså, men det beror ju på vad man vill.
När såg du den senast?
Den gick på SVT i julas.
Okej.
Okay. Ja, så du såg den då, helt enkelt. Nej, jag tycker att den är... alltså, det, nu när man har börjat kolla om liksom gamla filmer så är ju så här, Quentin Tarantinos filmer spelar ju en helt egen liga, men de är ju postmoderna och de är ju ironiska och de är ju så här distanserade, så att man blir ju inte, man grips ju inte riktigt av, nej, filmerna på det sättet som man,
jo,
gör.
Jo, alltså Django greps jag som fan av. Den är ju rätt ny, den är väl bara typ 8. Ja,
har du sett om den? Du kanske ska prova.
Nej, men den ska jag
säga. Ja, det är ju någonting med Leonardo DiCaprios liksom expressiva utspel, och det är någonting med det här köttiga, lite överdrivna, som gör att det blir en viss, ett visst mått av... det är ju liksom inte att man... Så här, 12 years a slave. Att man liksom, eller den här, vad heter den med... Oprah Winfrey, klassiska båten över klassisk slavfilm, alltså när man blir verkligen känner, ja.
Välkommen till filmpodden. Att jag kan stå och gråta på Crosstrainern är ju märkligt, för att annars så, om man så här, jag upplever ju en film eller en tv-serie då kanske liksom till 60% istället för 95 eller så här, för att man är ansträngd, men ändå så blir jag ganska känslig och lättrörd. Kalifat tv-serien har jag stått och så här, gråtit till, där inte alls, det är inte tänkt att man ska gråta alls överhuvudtaget, det är bara så här, det är ganska starkt att det rinner över lite. Mm. Det är fan jävligt trevligt, så att, det är inte bara dumt att vara skadad.
Nej, det är verkligen inte. Apropå gymgrejer. Min gymgrej är ju solarium, ju. Det har jag pratat om. Och då undrar jag, du kommer ihåg den här trenden? Jag vet inte om det är trendet längre eftersom jag inte är så aktiv på Instagram. Men det var ju att man skulle sola analen. Kommer du ihåg det?
Ja. Men det är inte i solarium då.
Nej, men det är det jag undrar. Tror du att det funkar att göra att det är upp, att man uppnår samma grej? För jag har ju börjat med att sola naken.
Ju, på min rekommendation.
Ja, och då undrar jag, kan jag nu liksom...
Det enda du får tänka på då, det ser inte du. Det ser ju de du ligger med och är naken inför. Att man får ju... Man ligger
det är
med...
intressant att du formulerar som att de du ligger med.
Men jag vill inte ha några, nej, men det... fördomar om...
Nej, okej. Okay. Det är härligt.
Jag vet inte alls vad ni är för slags överenskommelse.
Men det är också... Ja, men du är ju sexualupplyser to the bone. Att du förutsätter att det är så... Jag vet inte vilket kön du representerar.
Nej.
Fierar det mer längre.
Nej, men det skulle kännas ganska jobbigt att klampa in där och kleta upp i olika etiketter på det. Mm. Men folk som du är nakna inför, de kommer se att på din rumpa har du en triangel. Man ligger på ett sätt så att det blir över delen av asscracken så trycker man ihop. Ja. Så att när man är mer utfläkt än när man står upp, då har man bildat en vit triangel som är såhär, du har solat solarium. Men det är ändå värt det.
Ja, men det här med, för jag ser framför mig att man öppnar den här dörren och går in där på solariet. För då måste man ju ha, för jag är ju ganska vig. Så jag skulle ju kunna göra som att jag ligger i, alltså att jag har benen bakom huvudet, om du förstår. Så att jag har benen jämte huvudet och så fläcker jag upp rumpan.
Problemet är att det finns ju inte någon som helst påvisad effekt att det skulle på riktigt vara bra att sola anus.
Nej.
Det som kanske är bra är just att du slipper den här triangeln då.
Just det. Men det här med, jag fattar inte den trenden med att man både ska sola anus och sen ska man också bleka anus. Det tycker jag är lite kontra, det förstår jag inte riktigt.
Nej, just det.
Nej. Det är som att man, då kan man väl lika gärna strunta och göra någonting med sitt anus om man både ska sola och bleka det.
Jag tänkte, jag har med mig Rut idag.
Hon sitter och, inte här inne just nu.
Nej, precis. Hon satt åt pannkakor och tänkte så här, vad fan, hon kanske kan sitta kvar inne. Hon är så himla tyst. Hon är nästan liksom tystare än tystnad.
Men nu känner jag
att det kanske var bra att hon sitter utanför studion i alla fall.
Mm. Då kan vi säga så här, Rut i studion, bra eller anus? I det här fallet bra. Nej, tvärtom då. Inte i studion.
Nej, alltså, precis.
Ja. Anus i studion, bra utanför. Får jag berätta lite om hur det är att inte vara herre i sitt eget hus?
Ja, gärna.
Can I tell you about that? Alltså, jag är ju liksom... jag är ju på många sätt en hemmafru.
Alfahanne.
Ja, precis motsatsen då. Men på många sätt en slags hemmafru ju. Mm. Alltså att man är hemma ganska mycket, går och drar, känner sig så här, gud, jag undrar vad som händer i stora världen. När man går runt här hemma och stryker och viker tvätt. Och, liksom som maj i de här skildringarna av hemmafrulivet.
Men stryker du? Eller sa du bara det för att illustrera din poäng?
Det var väl en kombination av att jag stryker inte så mycket. Men jag kommer att tänka på det här för vi hade en gammal...
Jag kan säga, förlåt, att jag när jag blev man, då trodde jag att man behövde stryka, så att jag strök skjortor och sådär. Mm. För att min pappa, han hade ju helt sjukt att tänka på, men han torktumlade skjortor. Och då fick jag, alltså jag, om jag inte kom på vad jag skulle ge honom i första present, eller första present, så gav jag honom skjortstrykningscheckar, 10 stycken. Kanske 500 yeah, första dag, 10 stycken några födelser. Det var jättefint. 10 skjortor fick han strykna. Mm. Så jag blev ganska duktig på det och trodde att det var så man gjorde. Sen blev jag man och trodde att man skulle göra det, gjorde det ett tag. Sen insåg jag att det är mycket bättre att hängtorka sina skjortor. Och då blir de flesta skjortor så pass bra så att jag i alla fall inte känner behov av att stryka dem.
Nej, jag kan
jag
ibland...
stryker inte några barnkläder heller.
Jag kan ibland stryka liksom bröstet och...
jag kan göra det kanske om jag ska på bröllop eller sådär. Men som den här skjortan som jag har nu, den ser väl oklandig ut. Och den har ju hängtorkat. Och dessutom så i torktumlarna så förstör man sina kläder.
Jag förstår inte det med torka skjortorna. Det känns jättekonstigt i torktumlarna. Mm, mm. Men i alla fall, när jag går där med dammvippan och längtar bort med en gul bländ i mungipan och tänker på det stora världen där ute. Så har jag i alla fall tänkt att jag i alla fall är herre i mitt eget hus. Alltså, du vet,
du må vara hemmafru, men du är också här i ditt eget hus.
Ja, men jag tänker förr om åren när det var att det var kvinnan som hade husnycklarna. Alltså, liksom, mannen skötte bondetäppan och sådär, men hon var chef liksom inomhus och såhär, bestämde där med järnhand. Alltså man tänker sig sådana här huskors och allt vad de kallas för.
Hur barnen ska ta som hand och vad man ska, hur man manglar lakanen. Och
exakt. Och man bestämmer mat och sådana här. Det är liksom det är ingen som kommer och lägger sig i om det är stekt strömming idag, utan det är det som serveras. Nu igår så var det en sån här...
Ja, men är det inte då att vara herre i sitt eget hus om du då är en majperson eller en gammaldags kvinna? Det är väl just att vara den kvinnan då som du är fullt ut och att du bestämmer hemma?
Ja, fast det är det jag inte gör.
Nej, okej.
Har det visat sig.
Okej.
För att igår så är det är en sån här speciell grej när man liksom inte... Det är nästan då jag tycker att det är jobbigast att inte ha ett kontor att gå till. Det är om jag ska göra någonting på liksom kvällen.
Mm.
Alltså så här, där vanliga människor då stannar kvar på jobbet och sen går direkt på det här eventet eller det de ska göra. Så att de kommer aldrig hem. Men för mig blir det ju så här att jag ska vara hemmafru, styra upp allting och sen ska jag iväg på mitt event. Förstår du vad jag menar? Och igår var det en sån dag. Men då var det jättemärkligt för att då skulle jag göra potatis och purjolökssoppa och så här, men jag skulle inte äta den.
Slät eller med bitar?
Vi gör ju en kombination i våran familj.
Ja,
jag vill ju ha med bitar och li. Men barnen vill ha slät. Så att då får man hälla över lite i en annan kastrull och mixa.
Vad tror du gör för typ slät eller bitar?
Fan vad svårt. Potatis och purjolökssoppa. Alltså jag vill ju tro att du är en med bitar. Men du skulle ju också kunna vilja att den ska vara slät som en räksoppa. Typ.
Jag vet att den ska vara slät och len. Ja. Och sen så vill jag kanske ha ett litet garnityr.
Ja, just det.
Så i mitten att man har... Så att man har sparat lite bitar kanske som man lägger i mitten som man blir serverad.
Du förvånar mig inte dugg egentligen, alltså när jag tänkt efter. Men
barnen däremot, de vill ha bitar.
De vill ha bitar? Ja. Jag måste säga tvärtom då. De vill ha
eftersom... Deras mormor kommer från Polen, så hon är soppmästaren, så hon vet att alla soppor ska vara som mormor gör dem. Och hon har bitar.
Intressant, vi har ju ingen soppmäster i våran släkt.
Nej.
På det sättet. Men i alla fall, då ska jag berätta för dig vad som hände igår. Eftersom jag nu har bitat av en bush. Att det var så här, att jag hade då bestämt med Li, eller i vanlig ordning så har jag frågat henne, ska jag göra middag? Ska ni äta? Så bara, ja men det kan du väl göra. Och sen så... när jag sa till mannen det blir potatis på brödsklockan så märkte jag att han var missnöjd med det. För det, han brukar gilla det, men han var liksom missnöjd. Och sen så bara, pappa får jag fråga dig en grej? Och så bara, ja, kan du få göra? Nej, förresten, det var ingenting. Och sen så gick han in på sitt rum typ. Jag bara, okej. Okay. Och sen, klipp till. Jo, jag var inte hemma ska jag säga. Han var hemma hos en kompis efter dagis.
Mm.
Så då, helt plötsligt så... får jag ett sms från Li om att Manne ska äta sushi.
att jag ska ringa och beställa sushi till honom som han ska gå och hämta.
Va?
Och då blir jag blir fundersam och konfunderad. För att det är så här,
blir du inte arg?
Alltså, vissa skulle säga arg. Mm. Jo, men jag blir inte det direkt, för jag blir ju så här förvirrad. För att då är det så här,
du vänta, står och gör din potatis.
Jag har inte börjat göra den ännu. Då var det så här, jag stod i begrepp att börja. Och då kändes det men då kände jag det jättemärkligt att det är så här. Men vi hade sagt att jag ska jag göra potatis burgarsoppa som ingen ska äta, inklusive jag själv, för jag ska ut och äta.
Ja.
Det kändes bara jättemärkligt.
Ja,
det är liksom Lisa respons så här, nej, men du gör inte den där. Jag bara, men vi hade ju bestämt det. Eller du vet, så här, konstigt att du bestämmer med mannen att han ska äta sushi fast vi har bestämt att
jag ska äta sushi. Är så jävla dyrt.
Det är sjukt, 150 spänn. Och vi liksom, alltså, det var dagen innan barnbidraget också. Alltså, så att det var inte som att det är såhär.
Otroligt många portioner på potatis och burgarsoppa.
Och det är intressant, ska jag säga, det här med ekonomin i det. Mm. För att då hade Manne, då fick helt plötsligt Li ett sms från Anita, svärmor. Mm. Och bara, jag har... ja, det gick jättebra, hjärta. Jag har swishat nu. Så bara, Li bara, va? Då har liksom Manne hört av sig till sin mormor. Ja. Och bara, kan du swisha mamma pengar till sushi?
Det var alltså, jävligt bra och närigt i och för sig. Om du
det är ju det, men det är ju det. Men det är ju återigen, alltså, förstår du? Här står jag, en sån här hemmafru. Men jag är liksom ingen, jag har ingen kontroll. Det är liksom min svärmor.
Är det också svårt med argumentation om du så ska... Det kostar 150 spänn. Ja, men jag har löst det.
Ja, jag fixar lite pengar med... Men det är också märkligt att hon då...
Men också så jävla omanligt att du står där och liksom inte ens betalar den här sushin.
Nej.
Utan den betalas av din vad heter det nu? Svärmor.
Ja.
Ja,
nej, men det är också, är det inte märkligt att hon då... hon får ett sms från Manne.
Mm.
Kan du swisha 200 spänn? Jag vill käka sushi. Och hon gör det utan att kolla med mig och Li. Är inte det märkligt? Alltså att det liksom är... Att det är så här, och att hon då skickar ett bekräftelsesms. Nu har jag gjort som lilla gubben sa. Va? Och så sitter jag där hemma och bara, ska jag göra mat eller inte?
Mm. Och då inte,
blir, ja, men, och då blir också Lis reaktion blir så här, nej men du, fan, vi behöver inte göra mat. Så bara, ja, nej, men då känner man sig väldigt maktlös liksom. Mm. Och väldigt liten, och att det är så här, att det är...
Men också får man tänka på Li, att hon kanske är något, där händer ju Sara ibland att hon blir indragen i konflikt. Till exempel att Iris får psykbryt och plötsligt inte vill gå på sin träning, och att jag får kämpa för att få henne dit och sådär. Då måste jag liksom dela det med Sara.
Mm.
Sara vill ju kanske inte att jag ska dela det med henne om hon sitter på ett viktigt möte.
Nej.
Och jag ringer så här 5 gånger, hon går ut med är det? Iris vill... Sådär. Det är liksom hemskt för henne. Det kan ju vara så att Li absolut inte vill bli inblandad i den här sushi-grejen heller.
Men det som händer här är att jag har inte blandat in Li.
Nej.
Manna har blandat in Li. Och hon har löst det med honom. Mm. Istället för att, alltså, jag tänker ju att hon skulle då direkt höra av sig till mig.
Mm.
Jag sitter och jobbar. Manna håller på att smsa med någon sushi. Du får lösa det här. Jag stänger av mobilen nu. Alltså så, här, så får jag bestämma. Alltså så här, om det blir sushi eller inte, så bara, nej, det blir inte sushi, för vi har bestämt tots rulluxhocka, purrluxhoppa, plus att sushin kostar 150 spänn. Alltså att jag då kan fatta det beslutet. Nu blir det som att jag är en, vad heter det i amerikansk politik, sån här lame duck.
Mm.
Alltså att
en marionett.
Ja,
någon styr dig.
Ja, en marionett är också ännu bättre begrepp. Och ja, det är ju
lame duck heter ju marionett på svenska.
Nej, men jag tänker att lame duck är väl det när presidenten, när den nya presidenten vald, och så sitter den gamla presidenten kvar.
Exakt, och styr, en marionett.
Okej, okay. Ja, men i alla fall men lame duck, ja. Marionett, ja. Men du, jag tänker inte att man använder man, för det är ju inte en marionett, utan det är ju bara att man sitter, fast man har ingen.
Men inte en lame duck i politik då. Det är väl att den inte har någon manöverutrymme, för den har så liten majoritet.
Nej, alltså lame duck i amerikansk politik är när Barack Obama satt kvar som president, fast valet hade varit, alltså Donald Trump satt kvar, för det valet är ju typ i oktober-november, och sen så är han lame duck fram till 1 januari när Donald Trump tillträder.
Och hur ska du göra för att inte vara en lame duck i framtiden? Hur ser du framtiden?
Jag ska prata om det här i podden, knyta näven i fickan och gå vidare med mitt liv och hoppas att Li lyssnar på det.
Nej, men du tänker att du är öppen för att det händer igen. Du har inget handlingsprogram mot att vara en lame duck i ditt hem.
Nej, men jag förstår ju Li, för hon sitter på jobbet och är stressad.
Exakt.
Och att hon bara vill bli av med det här. Men då vill jag ju vädja till henne och alla som lyssnar att jag tycker att det är bättre att hon vänder sig till mig. Du får lösa det här. Mm. Manna håller på och smsar. För det som hände nu var ju att jag ställdes inför ett fullbordat faktum som jag inte, liksom, jag hade ju ingen manöverutrymme alls att göra någonting åt det. Plus att jag då blev ju sur på Li och började hålla på och smsa henne, för att det blev ju så här, vad är det som gäller nu? Alltså så här, när, vad händer här egentligen? Du vet, det blir liksom...
Jag är på din och Lis sida. Däremot så är jag lite kritisk till Anita där.
Mm. Men min och Lis sida, alltså du håller, du tycker...
Jo, men det är klart det är skitjobbigt för henne med en arg man som håller på sms jättemycket. Hon är så här, jaha, min mamma har tydligen bestämt att min son ska få sushi.
Mm. Ja, fast det kommer ju efter. Alltså det pengarna kommer ju efter. Men vi behöver inte gråta ner oss i detaljer. Men du förstår känslan av...
Hemskt,
att,
maktlöshet.
Ja, att jag är liksom... Jag är på samma gång förbisedd... men förväntas ändå leverera massa olika saker.
Ja.
Alltså är det är ett vidrigt liv. Du vill inte ha det.
Jag vill bara veta en sak. Hur många portioner på purjolökssoppa skulle du säga att man får för 150 kronor?
Alltså jag har ingen aning vad saker och ting kostar ju. Vad kostar en purjolök?
En purjolök kostar väl 15-20 spänn.
Ja, och sen så 4-5 stycken sådana här mjöliga potatisar. Det är väl inte så dyrt heller.
Nej, kanske 10 spänn.
Nej.
30 kronor då, för det du nämnde.
Ja, och då
har
och det är då
buljong för 10.
Ja, och det är ju 4-5
kronor.
Det är ju 4 ordentliga portioner i den soppan.
Så ungefär 16-20 portioner.
Det skulle jag lätt tänka mig.
Bra, Manne. Bra, ja. Anita.
Bra. Tack alla.
Jag pratade om, minns jag, för typ ett och ett halvt år sedan om hur otroligt svårt det är för mig att klara liksom enkla saker i livet som andra klarar av.
Till exempel?
Som andra verkar klara av. Men till exempel så var det ju att vi hade trasigt handtag på vår ugn.
Just det, gamla lägenheten.
Ja, det var en sån här gammal gasugn med ett handtag som gick över hela ugnsluckan.
Just det.
Ett rejält handtag. Det hade gått av. Så att det enda man hade var i högra hörnet en liten knopp som satt kvar från handtaget. En liten plastbit som man med pincettgreppet och väldigt mycket muskelkraft fick använda för att öppna ugnen. När en sån här sak händer så var det ju... Första dagarna var det som så här, hur ska jag kunna leva mitt liv överhuvudtaget? Jag kan ju inte, det är jättesvårt att öppna den ugnen. Men på något märkligt sätt så var det så att jag vande mig. Så, för Sara var det lättare att vänja sig. För henne var det mest en estetisk grepp som jag använde ugnen mer än någon. Men det här som man tänkte att det här måste få ett slut nu, det var det i flera år. Jag lärde mig, det var så ugnen skulle se ut och funka.
Det är som att lära sig att leva med kroniska smärtproblem.
Ja, kanske. Eller det här med att jag inte kan öppna fönsterkuvert.
Är det fortfarande så?
Alltid varit.
Vad gör du med dem då?
Jag har gjort massa olika saker med. Jag har gömt undan dem.
Ja, men nu när du sa öppnar hon dem då? Lägger du fram dem så att hon öppnar?
Nu har jag börjat göra det, men förut så gömde jag dem. Alltså även när jag varit tillsammans med, alltså att jag la dem längst ner i en låda bara. Det är ju inte så bra.
Jag har blivit lite så att jag tycker att det är jobbigt att öppna kuvert, men jag låter dem ligga framme på jobbiga ställen. Så försvinner de, förlitar hand om dem.
Ja, det är jättebra.
Hon är här i huset som du vet.
Det är dumt att gömma dem i en låda som ens partner inte har tillgång till.
Ja, det är jättedumt. Men nu för tiden så är det ju så att du öppnar dem.
Ja, gäller att Sara öppnar. Något sånt. Jag lägger fram dem i alla fall. Jag kan ibland säga, jag lägger dem på byrån. Sen lägger jag en tidning ovanpå för att det blir för mycket. Men så upptäcker Sara dem efter någon dag i alla fall.
Men hon tar tag i det. Hon är inte sån som gömmer.
Ja, hon manar väl på mig att ta tag i det.
Så att ni står och manar på varandra. Öppna kuvertet, kom igen, gör det. Är det så?
Ungefär så är det. Och ett annat exempel då var ju, men det tror jag är ganska vanligt i och för sig, att man har något mail som är egentligen hyfsat okomplicerat att svara på. Men om jag inte svarar på det direkt, då blir det dubbelt så svårt att svara på det nästa gång jag tänker svara på det. Och sen blir det ytterligare dubbelt så svårt. Och sen till slut har det blivit nästan omöjligt.
Det här har ju blivit bättre de här åren vi har...
Hur vet du det?
I vårt arbete. Alltså de här 7 åren som jag har gjort podd med dig, så har ju du gått från att vara en person som är ganska dålig på mail till att bli jättebra på mail.
Tycker du? Ja. Nej, men jag har ju massa sådana... Du vet ju inte hur min...
Nej, men jag ser ju inte dem. Men jag tänker våran mail.
Ja, men det är för att du har blivit så dålig, tror jag.
Att du har steppat upp?
Ja, det måste jag.
Ja.
Alltså just nu vet jag ju att du inte kommer svara.
Ja, men det är inte riktigt lite skönt att vara en sån som svarar.
Jo, absolut. Men man har ju, det är väl ungefär, alltså det finns ju en sån dynamik i liksom alla arbetsrelationer, vilket ju tyder på att man tycker att man inte klarar saker. Men det är ju lite grann som när man springer ett maratonlopp, att man tycker att man är helt död efter 3 mil, men sen har man ändå en spurt med 500 meter kvar. Så är det ju då. Att man tänker att jag kan inte svara på mejl, eller i alla fall vissa mejl. Men om det kommer någon som är sämre och svarar på mejl, då visar det sig att jo, men det kunde jag ju alldeles
utmärkt. Jag älskar att vi har gått från att vara, att jag är, har en bild i alla fall av mig, ett skimmer av att vara uppstyrd.
Mm.
Och du har ett annat skimmer till att det har blivit det motsatta.
Mm. Nej, jag har nu 2 arbetsrelationer där jag kanske är den mest uppstyrd ändå.
Att det är sjukt. Det skulle
inte 3 arbetsrelationer kan man säga faktiskt. Alla arbetsrelationer jag har.
Manne, 17 år, skulle ju bara... Vad händer?
Ja, då pratar jag om arbetsrelationer med dig, Ann.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och John.
Ja.
Jag borde hitta liksom Fredrik Wikingsson i mitt liv, någon som är uppstyrd.
Men jag har ju gjort det nu. Jag har ju gjort dig till Fredrik Wikingsson i mitt liv. Det känns skitbra.
Ja, men
vi får ju ta tag i det där.
Ja. Ja, men jag tycker det känns okej. Chilla
Pernilla.
Ja. Nej, men så de här sakerna jag nämnt tidigare, men nu har jag upptäckt, alltså det finns ju saker fortfarande. Till exempel då så betalade jag Kronofogden häromdagen.
Kronis.
1600 kronor, eller 1,8, något sånt. För knivbrev.
don't get me started om knivbrev alltså.
Nej, de har inte gjort något fel. De har handlat helt korrekt, ska jag säga. För 2 år sedan så lämnade in mina knivar till knivbrev. Fick tillbaka dem exakt som i reklamen, att man kan kutta nedfallande papper så att det blir konfetti och sådär. Mm. Hur bra som helst. Och då signade jag upp på ett abonnemang så att de ska slipas en gång per år. Mm. Det är ett futtigt abonnemang, för det finns 2 gånger per år också. Jag tänkte, det är jättebra, lämna in alla knivar där. Perfekt, de skickar hem något perfekt kuvert man bara lägger på lådan. Egentligen väldigt, väldigt lätt. Hände förra året. Det som hände då var att jag fick kuvertet. Jag kände att jag måste betala den här räkningen. Men jag fick mig aldrig ändan ur och skicka iväg de här knivarna. Så att jag betalade typ 500 spänn för inget.
Mm.
Det som hände i år var att jag inte skickade iväg knivarna, som nu är extremt slöa. Utan jag betalade inte räkningen heller. Förrän den då kom till Kronofogden och blev otroligt dyr. För de hade ju behövt göra en... Först blev det en kass och sen hade de behövt göra en sökning och liksom involvera Kronofogden och sådär. Så att det blev då 3 dubbelt så dyrt som det egentligen kostade. Så att det som hänt nu då är att jag betalat 2300 kronor sammanlagt för att inte få en enda kniv slipad.
Och knivarna är alldeles för slöa för att du ska kunna straffa dig själv genom att skära dig i armen.
Precis, jag försöker skära mig själv i armen, men det händer ingenting.
Nej, men det är ju en briljant affärsidé de har. Jag tror att ganska stor del av deras ekonomi går ut på att folk... Alltså inte skickar in knivarna men betalar. För att det är ju en faktura som kommer. Jag har ju gjort det där, jag var ju med i det där. Men jag gjorde ju då så att jag skickade in dem en sista gång. Men sen så avslutade abonnemanget. Okay. För att jag älskar ju grejen, jag älskar ju knivarna. Men Servera i Farsta centrum har ju en deal med knivbrev. Så jag kan lämna in dem där. Och så gör knivbrev det när jag vill. Alltså det är liksom till i stort sett samma kostnad. Bara att jag måste gå och Servera och hämta dem. Och det känns mer rimligt.
Det skulle passa mig bättre. Jag ska säga det, knivbrev har bra affärsidé. De har gjort liksom bra jobb den gången som jag faktiskt lämnade in knivarna. Så att ingen skugga ska falla över dem faktiskt.
Men det är en liten skugga över just det här abonnemangsgrejen, tycker jag ändå. Jag vill ändå skicka ut en liten inverterat solarium på den grejen.
Ja, men det var rimligt som För det är ju också så att jag skaffade abonnemang för att jag vet att jag har svårt att komma igång med liksom, oj, mina knivar är slöa, jag måste slipa dem. Alltså det är en så lång process, det är inte att de kunde ta bort det.
Jag tycker att de ska skicka en person som kommer och hämta knivarna.
Ja.
För att skicka ett brev och sen så skicka en faktura som man måste betala för att man har signat upp ett abonnemang.
Mm.
Mm, jag vet inte.
Men brevet är så jävla dyrt, det är ju väldigt speciellt hårdpapp som du ska, vet.
Mm.
Men, nej, men som med min frisör så har ju, vi måste alltid bestämma en ny tid. För annars kommer jag liksom gå oklippt mycket längre än vad jag egentligen vill.
Ja, just det.
Så.
Men det är ju bra. Men då behöver du inte betala för den gången innan.
Nej, fast om jag då missar att gå till henne så måste jag betala.
Ja.
Det är ju som ett knivbrev. Om jag inte dyker upp.
Ja,
om du
dyker upp, ja, just det.
Mm. Ja. Ja, sen, en grej som jag gör jävligt mycket, det är att jag använder...
Nej, vänta, vänta, den analogin funkar ju inte riktigt, för du kan ju ställa in det. Du kan ju ringa några dagar innan och bara, jag kan inte.
Ja, men det där är också svårt för mig, för att man måste ringa liksom ett dygn innan.
Jo, men det kan man inte göra med knivbrev. Du kan, inte, du kan ju inte bara ställa in, nej, jag behöver inte knivslipning den här gången. Vi hörs nästa gång.
Mm. Nej, det stämmer säkert. Mm. Jag har en stor, härlig balkong som den här årsidan funkar perfekt som kylskåp.
Mm.
Det är så jävla bra när man har en linsgryt och bara langar ut på balkongen.
Folköl.
Folköl. Ja,
och
om det inte blir för
kallt. Alltså, vi har ju såna här flaskor med vatten som är kallt.
Jag älskar skiten. Det är också väldigt...
Inte på eran balkong.
Nej.
Kanske jag ska...
Just det. Det är väldigt bra när man äter julbord.
Ja.
Man langar ut rödkålsgrytan.
Det viktiga är ju då, minnesgoda lyssnare minns ju vad som hände med min revbensspjäll.
Ja, de blir ju uppätna. Ja. Jag har ju så att vi har ju också ett uteförråd som inte är uppvärmt.
Mm.
Så där sätter jag saker som kan vara begärliga för djur, som är aluminiumfolierade, en skinka eller sådär. Men på balkongen kan jag sätta till exempel en rödkålskarott i en stor sån här Le Creuset, så att inget djur kan lyfta på locket. Problemet är, har jag märkt många gånger, att... man måste komma på när man ska ta bort. När, alltså man äter ju rödkålen då flera dagar. Till lunch och till middag och så. Men sen kanske fanns ju rödkål kvar. Och då måste man ju komma på tillfället. Nej, nu kommer jag inte äta rödkål mer. Det är ju väldigt svårt att veta.
Kan man inte använda sig av 20 knut då?
Ja, den är inte god så länge. Men ja, kanske.
Ja, men tänk ändå som något så här.
Då kommer det ju vara lite äcklig.
Ja, men då kan man så här, har man kvar 20
knut. Slutdatum. Ja, det kanske man kan. Problemet är att det gäller inte bara rödkål, utan det gäller exakt allting jag langar ut. Alltså att man glömmer att äta, som bara, oj, det här har nog blivit ganska äckligt.
Mm.
Och då känns det jättejobbigt att ta in det här lite småäckliga.
Ja, just det. För de, just det. Mm.
Om det känns jobbigt nu, och så jobbigt så att jag inte gör det, kommer kännas ännu jobbigare om en vecka.
Men har du ett abonnemang hos Le Creuset så de skickar en ny gryta en gång i halvåret?
Nej, jag har önskat det faktiskt. Mm. För att det här har ju hänt så många gånger. Nu tog jag alltså... det har gått nästan, ja, men det har gått nästan 2 månader sedan jag gjorde den här rödkålen. Nu tog jag in den.
Ha! Ja, okej.
Okay. Nu har ju stått där på balkongen.
Det är det sjukaste jag hört.
Är det det sjukaste du har hört?
Nej, alltså jag har hört en del sjuka grejer. Han, Weinstein, är ganska sjukt.
Men ja, men, och, alltså...
Hitler, jättekonstigt.
Men den var faktiskt inte så, och då, jag håller för näsan. Jag förbereder en plastpåse så att jag ska kunna langa ner. Alltså inte i liksom soppåsen, som, utan en dedikerad
rödkålspåse
bara för det. Jag tar ett djupt andetag innan jag öppnar locket och håller för andan och sådär, livrädd. Spola vatten i den här lyckrysén, går ut, andas i ett annat rum och sen går tillbaka. Men det såg inte så farligt ut.
Nej.
Alls. Men jag har ju varit med om det här så många gånger, för det här hände ju hela tiden för mig. Och för några år sedan när vi bodde på Hypoteksvägen, här i Sinsåsen, då gjorde jag en svingod rådjursgryta. Typ i november kanske. Eller december, när det fortfarande inte var kalla nätter. Sen så blev det vinter. Så att det var liksom 1 meter snö på den här grytan.
Mm.
Och den var fryst. Tänkte, det är ju inte så farligt, men det är lite problematiskt att få ut den därifrån nu. När den är fryst och liksom så här, ta bort snö och så här. Sen förstår du det. Sen blev det mars, du vet, i söderläge i den där balkongen. Så det bara stekte. Det var ju liksom kanske 10 grader, 12 grader ute. Men det var ju 30 grader på den där rådjursgrytan. Och så tänkte jag då att jag måste... slänga rådjursgryt. Alltså jag kan inte ta tag i den. Men sen är det ändå liksom en Le Creuset som kostar flera tusen.
Det är samma Le Creuset?
Ja, det är samma. Till slut, alltså när den hade stått där då en hel vår. Alltså kanske i maj. Det står det från november till maj.
Den första vackra dagen i maj.
Ja, och då var, det som hände tror jag var dels att jag kände att jag kan inte slänga en lyckrosé. Och var slänger man en lyckrosé med rådjursgryta i? Det är inte som att man åker till återvinningen. Slänger en lyckrosé. Alltså, folk kommer ju såhär,
ska man, är det, är det liksom metall? Ja. Eller är det organiskt?
Ja, men det blir så pinsamt. För då kommer ju någon såhär som jobbar och bara, ska du slänga den där? Men jag kan ta, sen öppnar de på locket. Alltså du vet, man kan inte åka omkring heller med en lyckrosé med rådjursgryta.
Jag tror att det som folk gör där, det är det här när man hittar något konstigt, man bara så här, vem fan har slängt en jävla gryta ja. Här på typ bredvid trottoaren på Hypoteksvägen 7.
Ja, precis.
Två portar bort. Så här, ja. Vad är det här för någonting? Då är det ju en sån som du som bara får börja, vet du vad jag ska göra?
Ja, men verkligen. Alltså det är väl det som så här, kan dumpa den i skogen typ. Mm. Men till slut så då fick jag hälla ut innehållet i en... För det var väl att jag ville kunna vara på balkongen. Jag kan inte njuta på balkongen i maj om det står en rådjursgryta där från i november. Det förstår du va?
Ja, det förstår jag.
Så till slut hade jag ner den i toaletten och lyckades... Jag diskade väl den liksom 5000 gånger med maskindiskmedel. Och lyckades
med
lösa...
Med maskindiskmedel?
Nej, det är ju mycket kraftigare än handdiskmedel.
Jaha, okej. Okay. Det visste jag inte att det var.
Nej. Så till slut så löste jag. Men det här är något som upprepas hela tiden. Jag tror att så här... Den springande punkten det är att man måste göra det första gången det är jobbigt. Det kommer vara jobbigt, men för sen så kommer det bli tiofalt eller i alla fall dubbelt så jobbigt varje gång.
Men vad var det som fick dig att ta bort rödkålen nu då? För nu är det ändå, det är ju ett fall framåt jämfört med november till maj från...
Det som hände nu, det var att det stod en annan gryta också, en kastrull med en jättegod soppa slät på sötpotatis och kokosmjölk som hade stått lite för länge också. Så att den hade liksom skiktat sig. Mm. Och jag behövde den kastrullen.
Ja. Men lakrosegrytan behöver du inte så ofta nu heller, för du har ju din otroliga tryckkoksgrej.
Tvärtom, slow cooker. Ja, precis.
Då är den fyller väl grytfunktionen kan man säga.
Mycket, ja. Men, och då kände jag kan ju inte ta en gryta som bara är 2 veckor gammal och lämna lakrosen. Så att då var jag tvungen att ta den. Men, och en annan sak var stopp i avloppet. I diskon. Vi har väl 2 diskhoar.
Frågar du mig? Frågar du mig?
Nej, jag vet att vi har det. Vi har 2 diskhoar.
Ja, det stämmer.
Men i den ena var det stopp. Och
då har du använt
det påverkade mitt liv negativt i typ 3 veckor. För att ofta så hamnar det någonting ändå i vänstra, den som du har stopp i. Ja. Och så spolar man vatten och då blir det liksom smutsigt i hela. Just för det. Svårt att få den ren. Det ser väldigt stökigt ut. Och sen har man inte haft tillgång till den.
Hur länge hade det varit så, sa du?
Ja, men det var väl så i 3 veckor kanske. Ja. Det påverkade mitt liv varje dag. Mm. Och jag kände att det var inget stort stopp, så att jag behöver öppna rören och så där, eftersom vi har ju inte bott där så länge. Så att till slut så löste jag problemet. Då köpte jag så här liknande kaustik soda på Hemköp. Vår vanliga Hemköp. Jag hällde i det och det tog ungefär 10 minuter att lösa problemet. Mm. Jag vet inte hur jag ska göra för att börja leva mitt liv på ett liksom någorlunda
rimligt sätt. Jag är avundsjuk över det där. Eftersom jag...
Avundsjuk på det här?
Ja, men folk lir också sådär att det är så här, men vem fan bryr sig om en jävla gryta på balkongen? Skitsamma om det är lite stopp.
Uppenbarligen så är det så att Sara inte bryr sig så mycket...
I stoppet i avloppet, eftersom... där diskon är väl, där är ju lite mer dina domäner, det lider de väl inte riktigt av. Jag fick ju, Li sa ju någonting.
Jo, hon gör ju ändå frukost till barnen varje dag, så det har hon ju tänkt på såklart.
Ja, men vi hade stopp i, eller det behövde rensas i duschavloppet, för att det blev liksom när vi duschade så, du vet, när det svämmar över lite. Och då hade Li påkallat det, jag hade inte riktigt märkt det, för jag duschar så kort, alltså jag är så det tar inte så lång tid, så jag... Men då kan jag ju känna att jag gör det för hennes skull. Så jag rensade det här om dagen för att göra henne glad. Att det är så här, nu är det rensat. Och så blir hon glad och så får jag liksom en boost av det. Det är ju en morot i sådana här lägen. Att man, men här är ju problemet, för det här är ju saker som... Även om hon nu gör frukost åt barnen så är det liksom... Det är ju lite grann dina domäner, köket. Och...
Jag kan inte heller få beröm för så här... Sara, jag tog bort den 2 månader gamla rödkålsgrytan. Det går inte. Eller, Sara, jag har äntligen betalat kroniskt 1800 kronor för de här knivarna som jag aldrig har slipat.
Nej. Det är svårt att få...
En sak skulle ju vara så här då. Om man tänker på att jag ändå har blivit bättre på svar på mejl och sånt, för att jag måste, för att du inte kommer göra det. Så... Det finns ju ett mejl där i och för sig som varken du eller jag svarar på, som vi måste svara på.
Är det något som vi kan ta upp här eller? För jag vet inte.
Anna Hegerstrand.
Okej.
Vänta.
Ja, Anna Hegerstrand.
Ja, bra.
Jag är osäker på efternamnet. Livshjulet-podden.
Precis. Det måste vi svara på. Men hon har ju också nydiagnostiserad ADHD, så att hon kanske förstår det så här.
Fast det är konstigt, för att det är ju vi är ingen utav oss som har det. Så varför skulle hon ha förstås för det? Bara, att hon har den...
Ja, men vi börjar inte diagnostisera.
Att du och jag, alltså hon fattar, du och jag är fuck-ups. Och hon har en diagnos, att då borde hon fatta.
Det tror jag att hon fattar.
Att folk, okej.
Okay. Mm. Ja, det tror jag. Så, det,
ja, jag tror...
så där ligger vi ändå rätt så bra till. Uh-huh. Jo, men det jag borde göra då, det är att Sara är ju ungefär som jag. Hon har ju väldigt svårt med vissa saker. Men det man ska göra kanske är att odla det hos henne. Alltså att hon ska bara spåra ur fullständigt. Hon ska liksom inte klara av någonting. Hon ska bli i princip en grönsak.
Mm, låter så sexigt.
Ja, beroende på grönsak. Men så då måste jag göra allting. Så att då vet jag liksom att det är ingen...
Vad ska du göra med grönsaken? Berätta. Mm.
Så det tror jag...
Finns det på YouPorn?
Grönsaker.
Vegetable porn.
Ja, men det är klart det finns. Det tror jag.
Eat it with fork. Blanchera grönsaken kanske.
Så att jag ska
men varför försöka... skulle hon bli en fuck up? Är det inte så att du ska bara skita i det och se, och så ska hon få steppa upp?
Nej. Nej, alltså det här är ju som sagt mina demänder. Det är inte hon som har beställt en knivabonnemang, och det är inte hon som har ställt ut grytor på balkongen. Utan om jag vet att hon är totalt bortom räddning, fuck up, då kommer jag vara liksom redo. Då kommer jag veta att jag är chef, jag är herre i mitt hem, jag måste göra allting. Så att om jag ser en gryta, jag måste ta den nu, för snart dyker det upp någonting annat som jag måste göra. Så att,
men då kanske hon ska bli heroinist eller någonting.
Ja, men så jag tänker lite grann.
För då kommer hon ha annat att tänka på än gryta på balkongen.
Hon ska komma hem ibland och lämna in lite skitiga kläder och kanyler.
Ja.
Som jag måste ta tag i.
Jag tänker som att hon ska vara som paret, var det Alfa Laval?
Mm.
Vad heter de nu igen? Jag har glömt bort. Han som lindade in sin fru som dog av en överdos.
Ja, precis.
Var det Alfa Laval?
Rausing.
Mm. Nej, det är Tetra Pak.
Exakt.
Mm. Alfa Laval är separatorn, mjölkseparatorn.
Taskigt att anklaga dem för...
Ja, det, jag vet ingenting. Men fast då skulle du då vara frisk liksom.
Mm.
Ja, men jag tycker att du är någonting på spåren där.
Det kommer bli mycket spännande.
Kanske att Li också ska börja med heroin. Kanske att de ska bli liksom våra små heroinister.
Varför inte?
Mm. Vill ha en otroligt aktuell grej?
Gärna.
Jag läste den här elefanten som aldrig ville somna. Det är väl som så gärna ville somna, menar jag. Tvärtom.
Precis. Kaninen som så gärna ville somna. Mm. Och den gick... Som jag förstår så kom den ju... Det passerade ganska obemärkt förbi på ett... Någon gjorde den på eget förlag. Mm. Utifrån teorier om vad som kan få barn att somna. Det är en bok som marknadsfördes som den här får barnen att somna.
Mm.
Och sen så hände någonting... flera år efter att den hade släppts som gjorde att den plötsligt blev jätteomsusad, känd, väldigt välsåld och gick segertåg över världen.
Ja.
Så i den här inte franchise för det är ju sammanfattare, men sen så blev det då att de gjorde en uppföljare som hette Elefanten som senare. Jag har skrivit om den här boken för att jag tyckte att det var jävligt tråkig liksom, introduktion till litteratur till barn, och att så här, man kan väl läsa vad fan som helst med jätte långsam röst och jäspa. Oj, till exempel Bibeln, ja. Så kommer de också såna, tänkte jag. Ja, men nu har du har inte läst dem här förut eller någon av dem?
Nej.
Nej.
Det här dök upp för att det hade öppnat någon ny second hand grej i Farsta centrum, och Liv var typ första kunden.
Mm.
Så att barnbokavdelningen var otroligt välsorterad, för det var ingen som hade plockat där, så hon kom hem med liksom banankartonger, litervis med böcker säger man kanske inte.
Nej.
Hyllmeter.
Ja, de fått swish från Anita eller?
Jag vet inte, man hade löst det på något vis, ja. Man hade fixat cash,
ja.
Nej, men, och då var det bland annat den här. Så att då, jag har ju aldrig liksom haft anledning att köpa den tidigare, för vi har inte haft problem med barnen att de ska somna.
Nej.
Och det var väl min stora grej, att när jag hörde om den här boken förut, så var det ju så här att det här är en jättebra bok som får barn att somna, och men att det var liksom så här, det var som att det var en vanlig bok som man kan läsa om man vill få barn att somna, typ.
Och det är ju så, ska vi säga, det är läsanvisningar. Mm. Att när du är kursiverat ska man läsa så här. Mm.
Och sen när det är
väldigt lugnt.
Och när det är fetat så ska man markera det. Ja, sen hur, också... hur gör du det när du läser? När det är så här, somna nu. Säger du det så här lite bestämt?
Nu!
Ja.
Nu och sen är det mycket som... ner. Han gick neråt. Längre och längre. Man ska betona så här. Ner. Ja. Längre och längre. Ner.
Men det här är, jag tyckte det var häftigt. Alltså, för att det var ju som att jag blev hypnotisör.
Ja.
För Jojo blev ju helt hypnotiserad. Alltså han var... Han liksom... Ja, men det kändes som att jag skulle kunna säga så här... Nu är du en hund. När jag räknar till tre och knäpper fingrarna så kommer du vakna och allt kommer vara som vanligt. Men du kommer vara en hund. En hund. Du kommer vara en hund. Mm. Ett, två, tre.
Men det funkar bara när han somnar eller snabbare vanligt, eller?
Ja, men grejen med Jojo är han brukar inte ha problem med somnar. Man brukar läsa två böcker och sen släcker man. Mm. Och så somnar han. Fast våran grej är att vi alla sover i stora sängen. Att det liksom är... så att, men det var det jag tyckte var så konstigt att det här var som en universalbok som alla skulle läsa.
Mm.
Och det förstod jag inte riktigt. För jag tycker så här, för att som det står i boken, då står det på försättsbladet eller något sånt. Jag har fått så mycket hjälp, alltså våra läggningar tog 5 timmar. Våra barn hade, det var omöjligt för dem att somna och nu är vi nere på 8 minuter. Så här. Då är ju det här en otrolig hjälp. Mm. Ju. Alltså för att få barn att varva ner. Men om man inte har barn som har problem att somna, då ser jag ingen som helst anledning att läsa den här boken. För att precis som du var inne på, alltså som läsupplevelse och som liksom port till någon slags magisk värld av litteratur och, så är det helt värdelöst eftersom det är ingenting. Det är ju bara...
Nej, verkligen.
Det är bara,
men däremot så är det så att det funkade ju första gången, vill jag minnas, när jag läste den för Iris. Och vi hade ju då extremt stökiga läggningar. Mm. Problemet var att hon kände att det funkade, så hon gick aldrig med.
Hon vill inte höra det. Nej, just det.
Bara, det var jag inte alls intresserad av att det ska hända. Hon ville ju inte varva ner. Så att därför gick det inte. Men det som funkade sen, jag kan väl känna lite grann att när jag liksom gick till storms emot den här boken, så var det väl lite att man försöker, vet, skapa något content. Eller att man ska tycka någonting som, till en blogg. Mm. Så jag tycker väl exakt som jag skrev, men jag tycker väl andra saker också som jag inte skrev, om du förstår vad jag menar. Och det som jag tycker som jag inte skrev, det är väl att
ja, men man är mot nazism, men man är också inte mot nazism. Man tycker, men man är liksom, det är grått liksom.
Ja, men typ så är det. Ja, att
förintelsen har funnits, men den har också inte funnits. Man måste ju kunna ha två tankar samtidigt.
Om man har ett barn som har jättesvårt att somna och det funkar, så självklart man ska använda det. Och vi började sen,
vi kanske ska provprata lite om den här boken.
Vi började sen att använda ljudboken.
Mm-hmm.
Elefanten som säger när vi somnar, för det finns på BookBeat.
Mm.
Och när man själv slapp läsa efter de där läsanvisningarna, någon som var liksom proffsig på det.
Mm.
Och när barnen då i större utsträckning gick med på det, så funkade det jättebra.
Ja, men det är det jag tänker. Alltså jag känner ju så här, man läser en Ulf Stark bok motsvarande först.
Sen langar man på den.
Sen
på
langar man på den.
Så man på den. Ja. Det var mycket rimligare.
Och då är det ju jättebra. Men att, så här, att den ska vara en bok, alltså någon bra litteratur, det är ju skämt.
Mm.
Det här är väl kanske den mest inaktuella recensionen eller spaningen som jag gjort. Men jag har i alla fall läst den här nu.
Ja, men den här Pulp Fiction-recensionen som du körde i början.
Mm.
Alltså, den var också inaktuell.
Ja, den var ju
den var rykande.
Den var rykande.
Rykande inaktuell.
Ja.
Det var jättekul att ni ville lyssna, tycker jag.
Ja, för jag, alltså, det
var roligt
att
man åkte hissen upp hit. Då var det en kille som jobbar här som sa, hur jäkla länge är det ni har gjort podden egentligen?
Uh-huh.
Då pekade jag på Rut som stod där. Jätteväl borstad med coola kläder. Hon har ljusa jeans med hål i, som hon gillar väldigt mycket att det är hål i, tror jag. Och hon hade en päls på sig. Och så sa jag att första avsnittet kom när hon var helt nyfödd. Han är ju på svimmaren.
Det är otroligt. Mm. Då måste jag också hälsa till Filip som jag träffade igår, som jobbar på Götrich, som började lyssna på podden när han var 14 år gammal.
Är det sant?
Och nu lyssnar på den och diskuterar varje avsnitt med, om jag minns rätt, om det var sin mamma eller om det var någon farmor eller svärmor eller någonting. Det var ju otroligt.
Helt otroligt. Mm. Hej Filip. Ja,
hej på dig.
Tack hörni, vi hörs snart igen.
Och missa inte utvecklingssamtalet på torsdag.
Just det.
Hej på er.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.